Hitler gjorde 1939 ett propagandanummer av sin gamla uniform.
Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde dieses Ende nicht erleben.
TT-nyheterna klockan 19 den 1 september gav besked om en lång rad betydelsefulla åtgärder med anledning av krigsutbrottet.
Kallelsen till urtima riksdag utfärdades i eftermiddag. I kallelsen heter det: då vi finner det nödvändigt att utan dröjsmål förelägga riksdagen förslag till åtgärder med anledning av det läge som uppstått genom det nyligen timade krigsutbrottet, kallar vi härmed samtliga ledamöter av riksdagens båda kamrar att fredagen den 8 september detta år sammanträda i Stockholm till urtima riksmöte. Efter svenska utrikesnämndens sammanträde idag på middagen utfärdades kallelse till extra konselj klockan 14. I konseljen har Kungl. Majestät förordnat att förstärkt försvarsberedskap ska intas i enlighet med vissa förut utfärdade försvarsberedskapscirkulär. Kungörelser angående vissa inkallelser till militärtjänstgöring kommer att snarast anslås. Allmänheten uppmanas att ta del av dessa kungörelser. Beviljade uppskov med inställelse till tjänstgöring vid allmän mobilisering gäller tills vidare även för inställelse vid förstärkt försvarsberedskap. Krigsmakten tillhörande personal som åtnjuter av militär myndighet beviljat semester eller tjänstledighet ska snarast inställa sig till tjänstgöring. I trängande fall må dock tjänstledighet bibehållas efter hos vederbörande chef inhämtat medgivande. Kungl. Majestät har anbefallt överståthållarämbetet och samtliga länsstyrelser att skyndsamt vidta på dem ankommande åtgärder för en sådan reglering av linjetrafiken för personbefordran som är ägnad att utan all för stora olägenheter för allmänheten i största möjliga grad nedbringa förbrukningen av flytande bränsle inom denna trafik. Sveriges köpmannaförbund uppmanar köpmännen att inte sälja större kvantiteter varor än normalt, att inte sälja till andra än vanliga kunder och att hålla priserna. Priserna bör höjas endast i det fall då leverantörerna höjt sina priser. Kunderna bör meddelas att den som inköper stora kvantiteter varor i händelse av beslag riskerar att få sitt överflöd beslagtaget. Under hänvisning till önskvärdheten att förbrukningen av motorbränsle minskas uppmanas köpmännen vidare att i största möjliga utsträckning inskränka på varutransporterna med motorfordon till kunderna.
I dagens Eko efter 19-nyheterna talade statsminister Per Albin Hansson.
Till Stockholm och tala. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi har att konstatera detta ohyggliga faktum, och det tjänar bra lite till att försöka ge uttryck åt den sorg och fasa vi känner vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förut sargad och pinad mänsklighet. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar. Den vilja till fullständig neutralitet som besjälar och enar vårt folk har efter samråd med riksdagens representanter i utrikesnämnden av regeringen idag officiellt kungjorts. Ingen kan betvivla dess uppriktighet och beslutsamheten bakom densamma. Men jag vill ånyo kraftigt erinra om den förpliktelse alla och en var må känna inför den högtidliga försäkran som vi avgivit och att i allt sitt framträdande iakttaga varsamhet och god ton.
Ja, det är ju lindrigt sagt viss kontrast mellan Hitlers skapande om att han inte ska ta av sig vapenrocken förrän efter segern och Per Albin Hanssons lugna framträdande. Här är han ju verkligen landsfader. Han manar till lugn, till besinning och till uppoffringar. Och han lovar i talets fortsättning att ingen ska behöva komma till skada i onödan eller utsättas för allt för stora strapatser så länge statsmakterna kan hjälpa till. Man kan säga att mittendelen av talet är en socialkatalog över vad statsmakterna hade för avsikt att hjälpa människor som var ute i fält eller som kämpade på hemmafronten med. Dansfadern avslutade sitt tal med ännu en faderlig maning.
Och så till sist. En ny maning till lugn och tillförsikt. Till våra goda möjligheter att hålla oss utanför kriget och att bemästra svårigheterna. Till lojalitet och solidaritet. Var en svenske även i dessa stycken.
Det unga Radiotjänst, som 1939 endast varit i verksamhet i 15 år och ännu än inte hade fått tillräckliga resurser för att fylla sändningstiden under hela dagen i det enda riksprogrammet, det stod nu inför sitt verkliga kraftprov. Under de 6 krigsår som nu inleddes skulle radion som det enda etermediet spela sin dittills viktigaste roll. Att vara ett massmedium där hela svenska folket hämtade information och nyheter och samtidigt sökte gemenskap och trygghet i en tid av oro och ovisshet. En strid ström av nyheter från krigsskådeplatserna och informationer och maningar om förändrade förhållanden och levnadsbetingelser skulle nu i ökande takt förmedlas genom radion.
Den åtstramning som kanske märktes mest och kändes mest i krigets början gällde användningen av importvarorna bensin och olja. Privatbilism förbjöds förresten omedelbart. Carl Levinson hade redan den 27 augusti manat till sparsamhet, men detta hade tydligen fått en motsatt effekt. I Dagens Eko den 1 september framträdde därför också handelsministern Gustav Möller och talade om den nya kungörelsen om inskränkningar i rätten att framföra vissa fordon och i försäljningen av bensin och lättbentyl. Och några dagar senare var det dags för nya restriktioner för lastbilar och åter hade Gustav Möller anledning att vända sig till svenska folket via radio.
Följderna av de nu beslutade restriktionerna blir tyvärr för ett mycket stort antal personer ytterst kännbara och allvarliga. Nu då restriktionerna sätter in må lojala medborgare förstå att medskyldiga till följderna är och de bilägare som antingen tappat huvudet eller också i dessa allvarliga tider saknar nödig hänsyn till medmänniskor och samhälle.
England och Frankrike hade just före krigsutbrottet lovat Polen bistånd ifall Tyskland skulle gå våldsamt tillväga. Och följaktligen förklarade den 3 september England och Frankrike-Tyskland krig. Nu började det se ut som en stor konflikt. Den 9 september öppnades på Stockholms slott den urtima riksdagen. Där kung Gustav V i sitt trontal framförallt uppehöll sig vid den svenska neutraliteten. Ett trontal, det är någonting som avskaffades för snart 20 år sedan och bestod i att konungen vid riksdagens öppnande framförde ett tal som i stort sett var skrivet av regeringen där det stod vilken politik man tänkte hålla under den närmaste riksdagsperioden.
Efter krigets utbrott har jag genom förklaringar om Sveriges fullständiga neutralitet givit den hållning till känna som hela Sveriges folk är fast beslutet att intaga. Min strävan ska också allt fort förbliva att hävda Sveriges självbestämningsrätt och oberoende samt dess vilja att med alla de i kriget deltagande nationerna upprätthålla sina vänskapliga förbindelser.
Inför den urtima riksdagen så talade också finansministern Ernst Wigforss. Ernst Wigforss var i många år finansminister och en av dem som la grunden till den typ av ekonomi vi har idag. Han var dessutom en av socialdemokratins främsta ideologer och tillika en lysande popularisator av invecklade ekonomiska ting. Ungefär som Gunnar Sträng blev långt senare. Han la vid det här tillfället fram förslag om tillägg till den tidigare beslutade budgeten. Jag kan ju tillägga att en normal fredsbudget i slutet på 30-talet belöpte sig till bortåt 1,5 miljard.
Den statsverksproposition som nu är framlagd, den innehåller dels en tilläggsstat och dels en så kallad förskottsstat. Tilläggsstaten, den slutar redan den på ett ganska betydande belopp. Det är nämligen inte mindre än ungefär 180 miljoner. Men förskottsstaten är ännu större. När man ser siffrorna blir man antagligen i första ögonblicket häpen. Den slutar på inte mindre än 360 miljoner kronor. Det betyder sålunda att sammanlagt läggs här fram för svenska riksdagen förslag till ökade utgifter som beräknas till mellan 500 och 600 miljoner kronor.
Bristen på drivmedel för motorfordon krävde extraordinära åtgärder. Den 15 september, sent på kvällen, sändes ett nyinsatt program med informationer om utbildning av bilmekaniker i montering och skötsel av gengasdrivna motorfordon. Och teknologidoktor Nils Gustafsson gav också en del praktiska informationer om gengas. Kanske du kan säga något om vad gengas egentligen var?
Det var ett sätt, och är väl fortfarande, att förbränna ved och eller träkol i burkar som hängdes på bilarna eller släpades efter dem på ett litet hjul. På ett sådant sätt att man fick fram en gas som kunde sättas in direkt i motorn och tjänstgöra istället för förgasad bensin helt enkelt. Men den hade en mycket, mycket lägre effekt än bensin har.
I samband med en mer allmän övergång till gengasdrift av våra motorfordon står även frågan om frambringande av erforderliga kvantiteter för bildrift lämpliga träkol. Anskaffande av träkol ligger under statens vednämnd. Men redan nu vill gengasnämnden fästa uppmärksamheten på och ivrigt anmoda alla de personer som är förtrogna med kolning att snarast igångsätta en dylik. Även om kolningen kommer att ske i liten skala kommer dock denna kolkvantitet att bli av stor betydelse. Insamling och distribution av dylika träkol kommer att ske genom vedkontoren på respektive orter. Om någon som själv verkställer kolning ämnar direkt saluföra detta kol för bildrift så bör tillses att kolens styckestorlek bör ligga mellan 30 och 60 mm. Att kolen bör vara möjligast fria från spydd och möjligt dammfria samt förpackas i papperssäckar rymmande cirka 15 kg. För bildrift ägnar sig endast väl genomkolad, såväl löv som barrved. Efter rivning av ugn eller mila får kolen ej utsättas för veta. Såväl utförandet som handhavandet av aggregaten måste ske med ansvar inför uppgiften att återfå vårt lands transportapparat igång, i första hand för de nödvändigaste transporterna.
Men svenska folket skulle också på ett annat sätt få uppleva att det rådde krig i Europa. Ett krig som inte skonade civilbefolkningen. I Dagens Eko den 4 oktober berättade borgarrådet Yngve Larsson bland annat följande om vad man skulle göra i Stockholm.
Igår började gatukontoret att riva upp beläggningen på Hötorget framför Hötorgshallen. Om några dagar börjar grävmaskinen äta sig ner i gatan. Om några veckor ska större delen av torget vara upptaget av de sprängningsarbeten som fordras för att här i ordningställa vårt första stora skyddsrum i Stockholm. Vad som denna höst händer ute i Europa understryker luftskyddets aktualitet, och i Dagens Eko ska jag därför lämna en kort skildring hur vi här i Stockholm med det anslag statsfullmäktige beviljat i år sammanlagt uppgående till bortåt 5 miljoner kronor sökt lösa bland annat våra skyddsrumsfrågor. Stockholms skydd mot luftanfall är, det behöver jag väl inte säga, i främsta rummet grundat på vårt militära försvar som möter fienden med artilleri och jaktflyg och som hoppas vi ska kunna förhindra anfall mot staden eller i varje fall tvinga bombplanen upp på så stor höjd att träffsäkerheten mot viktiga mål är ringa. Men går bombplanen in över staden, då måste också dess invånare beredas skydd mot anfall med gas och med brandbomber och efter vad erfarenheten visas framför allt mot vanliga sprängbomber. Det första och icke minst viktiga i detta skydd är att alla som inte behövs för samhällsfunktionerna eller för det dagliga arbetsliv som måste fortgå lämna stan, söka upp mindre utsatta landsändar och därmed också lätta stans bekymmer för livsmedelsförsörjningen i krigstid. Det evakueringsplaner som föreligger och som för närvarande håller på att organisatoriskt genomarbetas avser därför att stan ska utrymmas främst av alla barn under 15 år och av åldringar.
Även om det till en början inte rådde någon påtaglig brist på varor och förnödenheter så var det kanske oundvikligt att många människor mer eller mindre greps av panik och gärna ville se om sitt hus.
Ordet hamstra och hamstrare och så vidare kommer ifrån Tyskland. Hamstern är ett verb i tyskan som betyder sedan flera århundraden betyder det att på ett hänsynslöst sätt samla varor av olika slag av fruktan för dyrtid eller varubrist. Det är bildat av namnet på en gnagare. Der Hamster på tyska. Der Hamster. Det är ett djur som blir cirka 30 cm långt, är grovt byggt, har en brokig päls och kort svans. Det lever på sädesfält där det gräver sig en lodrät gång ner till bostadsrum och förrådskammare. En eller flera sådana som ligger 1-2 meter under jorden. Utfartsgången är sluttar svagt uppåt. I förrådskamrarna lägger djuren ner ända till 40-50 kilo säd, ärtor, bönor med mera som de sedan förtär fram på vårsidan när de vaknar upp ur sin vintersömn. Alltså vanor som osökt inbjuder till jämförelse med människor i dyrtid.
Det var Gösta Bergman som i Dagens Eko den 9 oktober gav den språkliga bakgrunden till ett ord som i dagligt tal beskrev ett allt vanligare beteende hos många svenskar. Men statsmakterna hade motåtgärder i beredskap. I Dagens Eko den 14 oktober informerade mantalsintendenten Gustav Kolberg i Folkförsörjningsnämnden om ett regleringssystem för eventuell framtida ransonering av olika varor.
Det i detta beredskapsregleringssystem tillämpade kortsystemet är mycket enkelt. Inköpskortet består av ett mittstycke med kortets nummer på vilket innehavaren ska skriva namn och adress. Vidare 20 kuponger i 2 olika färger vilka kuponger skulle komma till användning vid inköp av varor. Med hänsyn till regleringssystemets beredskapskaraktär vilket här innebär att icke i förväg bestämmes för vilka varor kortet ska användas är och inköpskupongerna försedda med enbart allmänna beteckningar från A1, A2 och så vidare till och med A20. Först i samband med eventuellt framtida varoregleringar kommer i radio, i pressen och genom offentliga anslag att kungöras vilka varor, kvantiteter och tidsperioder de olika kupongerna skulle gälla.
Ja, det här kupongsystemet för ransonerade varor, det kommer att gälla under hela kriget och i kaffets fall ända till i början av 50-talet. Utdelningen var, som det sades, bara en förberedande åtgärd. Men trots det spred den på nytt panik och orsakade en ny hamstringsvåg. Den första ransoneringen kom inte förrän i mars 1940 och gällde då kaffe och te. Förvirringen var ibland kraftig vid alla de här beredskapsåtgärderna. Men den här resterna av det gamla överhetssamhället hjälpte. Folk gjorde som myndigheterna sa åt dem, och de visste hut, som det hette på den tiden. I oktober, alltså bara någon månad efter krigsutbrottet, förmörkades hotbilden i Norden i och med att Sovjet, som med stöd av den här ingångna Molotov-Ribbentrop-pakten började ställa långtgående krav mot de baltiska staterna, nu också vände sig mot Finland. Den finske ministern i Stockholm, alltså ambassadören säger vi numera, Paasikivi, sändes som förhandlare till Moskva. I denna situation, som naturligtvis uppfattades som mycket allvarlig, sammankallades på den svenska kungens initiativ ett nordiskt statschefsmöte i Stockholm den 18 och 19 oktober. Från Danmark kom kung Christian, från Norge kung Håkon och från Finland president Kallio. Det var fyra äldre herrar, de var tillsammans 283 år. Radion bevakade statschefsmötet under det två dagar det pågick genom sändningar som också gick till de andra nordiska länderna.
På kvällen den 18 samlades på Lejonbacken, på Norrbro och längs kajerna runt Strömmen en folkmassa som beräknades till cirka 100 000 människor med hundratals standarder och fanor. En konsert med nordisk nationell musik leddes av Hugo Alvén, och när hyllningarna led mot sitt slut
står kung Gustav och president Kallio bredvid varandra. Ni har hört, jag tror att ni såg när ni hörde, fast ni inte var här. Ni hörde hurraropen eka. Folk just nere för Lejonbacken ropade, sörjde sitt leve någonstans långt borta på kajen framför Nationalmuseum. Så hörade massorna på Gustav Adolfs torg. Var hörarop från alla håll. Och så kom någon fram i närheten av mikrofon. Och där steg ett rop efter president Kallio. Och det ropet togs upp av alla åskådare. Kallio, Kallio. Det var en uppfordran som ekade över Stockholm. Altanen stod tom ett par minuter. Men till slut måste det komma de två ändå. Kung Gustav och Kyösti Kallio.
Reporter var veteranen Sven Jerring. Hela Norden upplevde mycket starkt det här hotet mot Finland som ett gemensamt hot. Och det är bakgrunden till att man just ropade fram president Kallio naturligtvis. Avsikten med mötet var att demonstrera en sammanhållning i neutralitet och strävan till fred. Och det lyckades man med naturligtvis. Det mötet gav ju ett mycket starkt gensvar inom Norden, och den största folkmassa som väl någonsin har samlats på det här viset samlades ju framför slottet i Stockholm. Men också ute i världen märktes det. President Roosevelt skickade från Förenta staterna ett lyckönskningstelegram till de fyra statscheferna. Och man hoppades naturligtvis att det skulle göra ett intryck också nere i Tyskland. De nordiska statscheferna var ju helt eniga om att hålla fast vid sin neutralitet. Men det skulle inte dröja så länge förrän det blev uppenbart hur mycket små staters neutrala hållning egentligen var värd för krigförande stater som hade andra intressen.
De nordiska länderna skulle snart dras in i stormaktsspelet. Först att drabbas av ett lömskt överfall av Finland.
När broderfolket plötsligt anfölls kände den svenska solidariteten inga gränser, utom när det gällde militärt deltagande. Hans Dahlberg och Kurt Lindahl förmedlar minnesbilder från det första krigsåret 1939-40.
Senaste dagarna hava edra blickar sekels riktats mot eder östra grannland Finland. Världspressen har förtällt att Finlands regering på inbjudan av rådsregeringen sänt en representant, statsrådet Paasikivi, till Moskva i och för dryftning av politiska och ekonomiska frågor. Händelsen har kommenterats med hänsyftning till på vad som utspelats i de baltiska staterna. Dessa jämförelser har hos många väckt den tanke att Finlands integritet vore hotad av omedelbar fara. En sådan uppfattning kan ej vara riktig.
Finlands statsminister Aimo Kajander talade i Dagens Eko den 12 oktober 1939. I början av oktober hade rådsrepubliken, som man kallade Sovjetunionen i Finland, begärt förhandlingar med Finland. Det sades inte något i detalj, i alla fall inte officiellt, om vad det handlade om. Men man visste att ryssarna var intresserade av att flytta gränsen på Karelska näset, som de tyckte låg obehagligt nära rikets andra stad Leningrad. Till bakgrunden hörde den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten som Tyskland och Sovjetunionen hade ingått strax före krigsutbrottet i augusti, bara några månader tidigare. Det var ju en icke-angreppspakt mellan de bägge stormakterna. Men det fanns ett hemligt tillägg som man då inte närmare kände till men anade. De bägge stormakterna hade kommit överens om att dela på Polen, vilket redan var gjort för den här tiden. Dessutom hade man delat upp Östeuropa i intressezoner. Och Sovjet hade tagit Baltikum, alltså Estland, Lettland, Litauen, som var självständiga stater här, och Finland till sin sfär. I Baltikum så hade Sovjet tvingat till sig militärbaser och man kunde betrakta de baltiska staterna som militärt besatta, och de uppgick ju sen också året därpå i Sovjetunionen, och där befinner de sig än idag. Finland skickade, när ryssarna ville förhandla då i oktober, sin ambassadör i Stockholm, statsrådet Juho Paasikivi. När han kom tillbaks till Helsingfors lite senare några dagar för att överlägga med sin regering, så var den svenska radioreporten Sven Gärring där och lyckades få Paasikivi till mikrofonen.
Här är en omringad av en hel mängd av journalister som är ganska nyfikna, som journalisterna brukar vara. Men jag säger åt dem att jag kan ingenting säga för närvarande, och det är inte mycket. I Moskva var vädret två dagar ganska vackert, solsken. Och vi använde bland annat en förmiddag för att besöka lantbruksutställningen och höra där ett långt föredrag om Rysslands förhållanden. I Leningrad var vädret dåligt, sämre än här. Ja, och ingenting annat kan jag säga.
Normerna och förhandlingarna kan väl ministern säga något i alla fall, vem som satt på ordförandeplatsen till exempel?
Ja, ordförande, formellt så var ordförande Molotov, som är utrikesminister, men Stalin var närvarande och det var ganska aktivt i förhandlingarna.
I vårt förra program så hörde vi om det nordiska statschefsmötet som hölls i Stockholm den 18 och 19 oktober och som naturligtvis i hög grad präglades av den finsk-ryska krisen. Vid den hyllning för statscheferna som hölls utanför slottet uppstod mot slutet en spontan solidaritetsyttring då den 100 000-hövdade folkmassan började skandera namnet på Finlands president Kallio Kallio. När den finländske författaren Frans Emil Sillanpää tilldelades Nobelpriset i litteratur för det året, så knöt han i sitt radioanförande i Dagens Eko den 10 november an till denna händelse.
Då folkmassorna i Stockholm efter statscheternas officiella framträdande spontant ropade på vår president, var detta verkligen en Merkels tilldragelse mot. Då vi hörde det här, då skedde det säkert på många håll något mera än att sinnet värmdes. Det gamla, goda, fasta och högt kultiverade Norden stod åter där. Våra folk räknar väl inte så många miljoner som en del andra, men vi känner inom oss vår kraft.
Finländarna höll ut i förhandlingarna i Moskva och ville inte gå med på de ryska kraven om gränsjusteringar. Och i slutet av november började det se mycket allvarligt ut. Radio Moskva hade redan på den tiden propagandasändningar på svenska. En av medarbetarna, Sixten von Jägerfeldt, mera känd som Snuviga Sixten, hördes i Moskvaradions sändningar på svenska språket den 28 i 11. Han rapporterade då om ett påstått gränsintermezzo på Karelska näset.
Det är Moskva som talar. Vi sänder nu på svenska språket från våglängderna 1107 meter och 779 meter. God kväll alla lyssnare. Vi börjar nu och sen. Sovjetunionens telegrambyrå meddelar från Leningrad. Enligt meddelande från Leningrads militärkrets stad märkte den 28 november klockan 5 eftermiddagen i området på näset mellan halvöarna Rybatsi och Sredni en grupp på 5 finska soldater, en sovjetpatrull som rörde sig längs gränsen, öppnade eld mot den och försökte tillfångatagaren. Sovjetpatrullen började draga sig tillbaka. Genom ingripande från en på sovjetsidan ankommande grupp kastade finnarna tillbaka till sitt område.
3 månader tidigare hade Hitler arrangerat ett gränsintermezzo vid Polens gräns och tagit det som en förevändning att överfalla Polen. Det var utbrottet av andra världskriget. Nu frågade man sig om Stalin hyste samma dunkla planer beträffande Finland. Den 30 november var i alla fall allt hopp om en fredlig lösning ute.
Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen den finska gränsen. Ryska flygplan har bombarderat olika platser, bland annat Helsingfors, där 5 bomber fälldes på Malms flygfält, cirka 400 meter från administrationsbyggnaden. Även Viborg har bombarderats, men liksom i Helsingfors torde skadorna ha varit obetydliga. Ryska trupper har besatt hela Fiskarhalvön. Vid Hyrsylä och Kesneselke, norr om Ladoga, har ryssarna överskridit gränsen och avbrutit telefonförbindelserna.
I Sverige kom det omedelbart igång spontana hjälpaktioner med insamlingar och sammanträden, möten och så vidare. Dels så uppstod det en häftig debatt om vilken hållning Sverige skulle inta. Det fanns en kraftig opinion som ansåg att man omedelbart borde gå med i kriget och hjälpa Finland. Det var en ganska välformulerad opinion det här. Den innehöll många ledande intellektuella personer. Och resonemanget var i stort sett att det var bättre att ta kriget i Finland och därmed hjälpa finnarna också, innan kriget kom hit. Sen fanns det naturligtvis en rabiat antikommunistisk opinion som ansåg att de röda horderna till varje pris skulle hejdas. De flesta valde kanske att avvakta och bistå Finland så gott man kunde utan att Sverige formellt ingrep i kriget. Även i regeringen fanns den här splittringen. Utrikesminister Richard Sandler ville helt sluta upp på Finlands sida, medan statsministern Per Albin Hansson ville avvakta. Det här var en av orsakerna till att den rödgröna koalitionsregeringen avgick. Vi fick den 13 i 12 en samlingsregering bestående av alla riksdagspartierna utom kommunisterna. Per Albin Hansson var statsminister fortfarande och den opolitiske yrkesdiplomaten Christian Günther var utrikesminister. I ett anförande i Dagens Eko bemödade sig Per Albin Hansson om att ge en odramatisk förklaring till Sandlers avgång. Det här var den 13 då när den nya regeringen hade tillträtt. Och då kom man också in på frågan om hur man officiellt såg på insatserna för Finland.
Det är känslor som händelserna i Finland framkallat hos det svenska folket behöver jag icke tolka. Det har spontant utlöst sig i en villighet att bringa humanitär och materiell hjälp så långt det är oss möjligt. Det är min övertygelse att vi på denna väg utföra en mera gagnande gärning än genom mer eller mindre ostentativa meningsyttringar i form av möten och demonstrationer. Vi bevarar därmed också bäst enigheten inom vårt folk. Det kan icke gagna Finlands sak om man framkallar ett tillstånd av rörelser och motrörelser i vårt land. Det är min plikt att säga detta och att därtill lägga den erinran att det måste ankomma på statsmakterna att taga ställning i frågor av vital betydelse för vårt land. Ingen enskild eller grupp kan göra anspråk på att bättre än den ansvariga riksledningen känna och bedöma förutsättningar och lägen.
När kriget på kontinenten bröt ut i början på september hade Sverige liksom det övriga Norden förklarat sig neutralt. Detta innebar ganska stora restriktioner om man skulle följa de statsrättsliga överenskommelserna om vad en neutral stat kan kosta på sig att göra i förhållande till det krigförande. När Finland och Sovjet kom i krig så förklarade sig Sverige icke-krigförande. Detta lämnade ett stort manöverutrymme. Det gjorde att man kunde lämna ett gediget militärt bistånd i form av krigsmateriel till Finland och att man även kunde tillåta frivilliga att resa över och enrollera sig i ett speciellt förband inom finska krigsmakten. Det var egentligen ett ganska högt spel. För Sovjet och Tyskland hade ju, som jag tidigare sagt, en icke-angreppspakt och de hade delat upp Östeuropa emellan sig. Hur stor var egentligen solidariteten mellan Moskva och Berlin? Skulle Tyskland ingripa om Hitler tyckte att Sverige gick för långt i sin hjälp till Finland i dess krig med Sovjet? Det var frågor det inte fanns svar på naturligtvis. Men det var en orsak till att den militära hjälpen åtminstone till en början var ganska diskret. Så mycket mer offentlig var en annan sorts hjälp.
Ja, det är säkert inte för mycket sagt om man säger att hela svenska folket var starkt upprört över överfallet på Finland och att man på många olika sätt ville hjälpa och stödja grannlandet. Och den viljan, den växte sig snabbt mycket stark. Den ena hjälpaktionen efter den andra startades. Så man fick snart samordna alla dessa aktiviteter genom centrala Finlandshjälpen. Och den 8 december så redogjorde prins Gustav Adolf i Dagens Eko för en klädinsamling som skulle genomföras och då bland annat med hjälp av scouterna.
Insamlings- och uppsorteringsarbetet beräknas vara slutfört före klockan 18.00. Dagen avslutas med samling i aftergångstjänst i stadens olika kyrkor. Men jag upprepar än en gång, ledare, flickscouter och scouter, studera era orderkort och notiser och cirkulär och möt upp på söndag på angivna platser. Och jag hoppas att allmänheten har sina paket i ordning när dessa scouter och flickscouter kommer och hämtar dem.
De starka känslor som svenska folket hade för broderfolket i öster, de fick ofta sin näring från personliga röster som vädjade och manade, som här i barnens brevlåda den 28 december.
För er alla som lever i fred är väl elden ett vänligt ting. Någonting som hör ihop med brinnande ljus och brasor i öppna spisar. Någonting som hör ihop med värme och hemtrevnad och ljus. För de finska barn som i hast bäddas ner i sina sledar till den mörka dystra resan bort från det som varit deras hem är eld en hemsk Kiel. Av deras hem som de lämnat bakom sig, kanske så nära som bortom vägkrysken och skogskanten som sleden just hunnit förbi, återstår ingenting annat än en svartbränd skorstenspipa som står som en sotig ruin och så elden som knastrar och flammar i resterna av väggar och möbler och bohag. Det är kanske inte så lätt att förstå hur dessa barn känner det när de tillsammans med sina föräldrar kör iväg på hala mörka vintervägar västerut mot trakter där man ännu vågar bo kvar i Finland.
En annan finländsk röst som vi tidigare hört tillhörde Nobelpristagaren Frans Emil Sillanpää, och hans malmfyllda stämma återkom den 30 december i månadens magasin.
För oss finnar är saken alltså klar. Aldrig skola vi kunna böja oss under träldomens ok. Döden är det enda alternativet som här står oss till buds. Vi dö, men vi ska aldrig bli slavar.
Sibelius Finlandia förekom ofta i radiosändningarna vid den här tiden. Här hörde vi ett litet avsnitt ur en inspelning från en finlandsafton i januari 1940, då den sammanslagna konsertföreningens orkester och Kungliga hovkapellet spelade den under ledning av hovkapellmästaren Armas Järnefelt.
Vid sidan om de omfattande penning- och klädinsamlingarna för Finland var det framförallt två insatser som fick stor uppmärksamhet. Röda Korset hade lyckats få fram två stycken ambulanser med kvalificerad personal, de så kallade Finlandsambulanserna. Och så var det den svenska frivilligkåren. Den 14 januari 1940 talade prins Karl i Dagens Eko om Röda Korsets insatser för ambulanserna.
Tack vare vår betydande andel i den svenska medelsinsamlingen har vi nu kunnat ställa till Finlands förfogande på fullständiga krigsambulanser med en personal som tillsammans uppgår till nära 200 män och kvinnor.
Det andra var som sagt frivilligkåren. Regeringen tillät officerare och soldater att temporärt ta avsked respektive begära uppskov med beredskapstjänstgöring för att anmäla sig till en frivilligkår som stod under befäl av en svensk general, Ernst Linder, som var i finsk tjänst. Den här kåren kom att uppgå till totalt 8000 svenskar ungefär och därtill drygt 1000 norrmän och danskar. Vidare släppte regeringen till en flygflottilj med 16 plan. Den här frivilligkåren den försvarade den så kallade Sallafronten uppe i norra Finland i 40 graders kyla i flera månader. 33 man stupade, 10 saknades och ett 50-tal sårades. Sovjet protesterade naturligtvis, men svenska regeringen ryckte på axlarna och sa att det här var privata initiativ som den inte kunde lägga sig i. Den 16 januari 1940 så framträdde bankdirektören Eugen von Stedink i Dagens Eko med en hälsning från den svenska frivilligkåren som han just hade besökt i Finland.
Många av våra finska bröder har även bett mig medföra en hälsning till Sverige med tack för allt som här gjorts och görs. Men först och främst betonar man med sin stora tacksamhet för den hjälp som frivilligkåren innebär. I detta sammanhang måste jag framhålla att ännu få många frivilliga plats inom ramen för vår organisation. Särskilt önskvärda är unga, spänstiga skyttar och idrottsmän, framförallt sådana från norra och mellersta Sverige som har vana att gå på skidor.
Konkreta bilder från krigets vardag i Finland fick de svenska radiolyssnarna genom en reportageresa som Sven Järring gjorde.
Från hjärtat är det kortare väg till tungan som talar än till handen som skriver. Och av det skälet har radiomannen en vanskligare uppgift än journalisten, om än bådas hjärtan brinner lika hett av harm, sorg och medkänsla. Mitt hjärta är inte neutralt.
Lokomotivet pustar och stånkar. Strax ska den gamla damen och barnen stiga upp sin vagn igen och fara vidare. Ni har haft det besvärligt.
Ja, det är ganska besvärligt, men det var ju en lycka att det gick som det gick.
Hur var det hela egentligen?
Nå, saken var den att när vi kom på klockan 12 på dagen fram, så klockan 1:30 blir det alarm. Och med detsamma kommer hittonflygaren som bombarderade genast sjukhuset. Ja, men det träffade inte sjukhuset utan skolan. Och sedan där utanför och där är